Tjena, Charlie Berglund här.
Nu är det årets slutspel och glödhet hockeydramatik. I Hockeyallsvenskans slutspel skapas nya hjältar i jakten på klivet uppåt. Och i SHL, där glöder isen i fighten om SM-guldet. Och i NHL, ja, det närmar sig jakten på Stanley Cup. På ATG.se finns ett brett utbud av spel på allt i alla matcher. Vem vinner? Med hur många mål? Och vem avgör? Det finns massor att välja på hos ATG.se. Du måste vara över 18 år för att få spela. Och vid oro för spelproblem, besök storlinjen.se.
Podplay.
Vi har kommit till det 110:e avsnittet av Sanni och Svensson och vi sitter dagen till ära i domarrum.
Vad heter det, sa du?
Domarrum.
Ja, det är domarrum. I Ängelholm faktiskt.
Ja, vad härligt. Vi har sett en semifinal 5 här i Ängelholm idag och ja, vi ska väl återkomma till den matchen vi fick se. Men det är väl härligt att det blir en match 6 igen i alla fall.
Ja, för nu när Luleå har gått till final så är det ändå, alltså, blir det ett glapp på nästan en vecka utan matcher. Då hinner man tappa den här pulsen lite kring slutspelet. Även om vi såklart kommer tugga på med podden fortsatt.
Men som sagt, vi har ju kommit till nummer 110 och då har vi skickat ut lite, vad har vi fått in?
Ni är så kreativa och det är helt underbart. Jag vet att en del tycker det här är helt värdelöst och snabbspolar, det kan ni säkert göra, men en del verkar gilla det. Så att vi öser väl igång. Niklas Bäckström spelade 110 matcher för Brynäs innan han gick till NHL. Gör han 110 nya?
Ja, det får vi se. Men Brynäs fyller ju 110 år i år. Men det blir nog inte i år det kommer hända i alla fall.
När du kör hem från Ängelholm här, håller du 110-gränsen som det är på de svenska motorvägarna?
Ja, men det får vi säga att jag gör. Det är alldeles för dyrt att köra för fort nu för tiden och man ska inte göra det. Simon Dahl har ju för övrigt gjort 110 poäng för Åseda i Division 3. Och det roliga är att han gjorde 110 poäng även för Virserum.
Ja, vilken king alltså.
18-19.
Sebbe Karlsson, 11,0 säsonger i Linköping.
Mats Åhlberg, Leksands legendaren. Han gjorde 110 mål i sin karriär.
Carl Söderberg och Carl Hagelin har båda gjort 110 mål i NHL.
Och Ryan Lash, han är ute ur slutspelet, men hans poängsnitt för Frölunda i grundserien är 1,10 efter att ha gjort 284 poäng på 258 matcher för klubben.
Ja, vi sitter ju som sagt i Ängelholm och har bevittnat vad som jag ändå får anse var Rögles bästa match i det här slutspelet.
Ja, det får man verkligen säga att det var. De kom ju ut rejält här de första 10. Det har vi inte sett. Kanske någon match mot Oskarshamn skulle det väl vara i så fall.
Noterbart var ju att det var första gången i den här matchserien som man gjorde det första målet och nu fick man ju någonting att gå på. Det 1-0 målet. Färjestad hade ju, vad man ändå får benämna som ett pojklagsbyte, att alla spelare stod klistrade till sargen och väntade på att fem nya skulle hoppa in, och Everberg och Saar släpper man inte så i den positionen.
Hur ofta ser man ett sånt byte nu för tiden på den här nivån?
Nej, man vill ju bara säga det är det värsta jag sett för att det blir en bra rubrik. Men det har väl säkert hänt någon gång, men det var ju frapperande att det skedde liksom.
Vad är det som gör att en sån sak händer då?
Nej, alltså man blir låst fast med pucken, så tänker en att han ska byta och så tänker man att det inte är någon fara. Det blir liksom, det måste bli någon form av kortslutning där. Det är svårt att förklara, men det gav i alla fall Rögle en härlig skjuts in i matchen. Och inför den här match 5 så var ju i alla fall jag lite nyfiken på hur kommer Rögles stjärnspelare Everberg, Saar, Bristedt, Bengtsson, Tembellini, Ekestål, Jonsson komma ut en sån här match? Och fick väl ett rungande svar. De var riktigt bra.
Ja, de var riktigt bra. Och det är väl det, de har varit ganska självkritiska själva också innan det här, att det är dags för oss att kliva fram. Och det har väl tisslat och tasslat även bland oss som tycker någonting utanför, att det är ju det som Rögle har fallit på tidigare, att inte de har visat framfötterna, har de varit lite halvskadade och så vidare.
Men vi, Seymour som var här och TV4 som sände den här matchen, så sitter vi och pratar inför då lite möten. Vem ska vi intervjua? Du vet, man gör en sån här intervju på isen. Och då börjar man landa in. Ja, men Marco Kasper har varit bra. Och så börjar man fundera. Men är det inte ett jäkla underbetyg till alla när man behöver prata om Marco Kasper? Visst, han har varit bra. Men det är en pungspark på alla de liksom ledande spelarna. Att det är han som man pratar om. Även om det är klart, kul att han går bra. Men nu levererar de bästa spelarna. Jag tyckte att Färjestad... De gjorde en slät insats. Men samtidigt så fick ju Rögle det här spelet som de är så duktiga på att styra ner puckar, jobba fast dem, upp till back, skott och liksom trafiken in. Och det gjorde ju att Färjestad inte fick... De fick inte igång sitt spel som vi har sett i slutspelet.
Sen blev det ju ändå bättre fart på Färjestad efter att de hade fått den där reduceringen genom Jesse Virtanen. Jag tycker de sista 10 minuterna på andra perioden är bra från dem.
Jättebra. Det måste man ge dem. Då får de också det här... farten i spelet, man trycker ner och man spelar fysiskt. Men det som har varit Färjestad, om man sett då matcherna har vunnit framförallt på hemmaplan, då kan ju plocka ut, om man då skulle göra ett tacklingspaket liksom en, då kan man ju plocka ut massvis. Om du skulle plockat ut tacklingspaket från dagens match, alltså söndagens match, det är inte många smällar man får in på Rögelsbackar, förutom just de 6-7 minuterna där efter målet.
Joakim Nygård blev ju pappa också natten till matchen. Grattis till familjen Nygård. Du har själv blivit pappa. Det är kanske inte helt optimalt, nej, att spela match samma dag.
Nej, det är såklart. Nej, andra gången jag blev pappa. Första gången hade jag ju, och jag och min fru, den lyxen, om man får ändå säga det, att det var ett landslagsuppehåll. Så då var det perfekt. Andra gången var det mitt i serien och det var, vi fick på morgonen skulle möta Brynäs, men då sa de att det var en grundseriematch liksom att släpp. Men jag förstår ju att de ville att Nygård skulle följa med oss, speciellt när de flög. Men han flög inte fram i den här matchen, för att varit tidigare helt, alltså fullkomligt fenomenal i slutspelet. Så är det klart att det kan vara påverka honom.
Reflektion, vad betyder det att Peppe Lund blev avstängd resten av den här matchserien?
Jag skulle säga att det är ganska stor den betydelsen, den avsaknaden av honom. För han har, jag tycker att han har verkligen varit bra. Han gör sin omgivning bättre. Kan spela boxplay, kan spela center, kan spela ytter. Jag tror inte det var därför man förlorade, men han försvagar i laget. Så det är ju, jag tycker att det är en viktig spelare. Sen är det också så här att jag ser att det kom in mycket frågor om just den typen av situation. Eller den situationen, ska det vara 3 matcher? Man dömer ju mycket på kraften som den utdelas i. Och det såg det med Pontus Andreasson fick, som var egentligen mer utanför spelet. Men där bedömde man att inte kraften var så hård och därför fick han 2 matcher. Och just kraften gjorde att han fick 3 matcher. Det är väl egentligen, klart i slutspel blir det hårt, men om du ser på liknande förseelser under säsongen så har de i regel landat på 3 matcher.
En liten detalj, när Peppe Lund fick ju den här 5-minutersutvisningen i Karlstad som jag vill ta upp, var ju att Thomas Mittell valde att sätta Oskar Lavner på utvisningsbänken när den 5-minutaren skulle betas av, så att säga. Det är ju ofta man sätter Micke Lindqvist eller Lillis eller någonting i den stilen. De som absolut inte spelar boxplay, Frölunda sätter Ryan Lash, HV sätter Fredrik Forsberg. Men just när det är 5-minutersutvisningar, det var faktiskt en tränare som upplyste mig om detta för ett par månader sedan. Sen har jag tänkt på det fram till dess, att under 5-minutersutvisning så är det faktiskt förhållandevis ofta...
Så det blir en 2 där.
Så det blir en 2, och då vill man ju ha de här offensiva spelarna, att de spelar i 4-mot-4. För jag gjorde reflektionen när HV fick det och satte Fredrik Forsberg i 5-minutern. Och så fick de en 4-mot-4 och så kunde de inte nyttja Fredrik Forsberg.
Nu. Nej, jag håller med. Det är bra iakttaget. För får man en 4-mot-4, då vill man ha de bästa spelarna in. Då är det bättre att sätta en... Liksom, jag har varit allergisk mot när man sätter en spelare som aldrig har spelat, som inte spelar i den matchen, så kommer han in och kanske han får ett jättelångt byte i egen zon precis i samband med att han kommer in från utvisningen. Men man kan ju ha en spelare som man vet inte kommer spela 4-mot-4 eller alltså 10-11-12 forward.
Ja, men precis, för att skulle de då få, för man får ju ändå förhållandevis ofta, får man en utvisning med sig under en 5-minutare.
Ja, det är det ju, och det för oss lite in på domarsnacket här. Det var ju, vi har fått mycket frågor. Det var ju noterat att Färjestad hade, jag tror det var 28 eller 30 sekunder innan de gör sin reducering, så hade de 6 man på plan, och då frågar folk varför kan inte domarna gå och kolla på den situationen?
Ja, men det får de ju inte lov att göra.
Nej, exakt, och då ska man kolla på den situationen. Det är klart, i den bästa av världen så ska man ju ta den om man ser det. Det var ju en såklart 6 man i det fallet. Men hade du gått ut och kollat på den situationen, vad ska du gå ut och kolla på nästa? Är det en offside? Är det en icing? Förstår du? För någonstans så finns det ju ett, Det blir ju fel i situationer. Också en annan detalj som folk noterade var att Leon Bristedt kom in i andra perioden, såg du det? Sköt en klubba på ett klubbskaftet,
ja,
på
det så, det så.
Dominic Furch i Färjestadsmålet, varav klubban gick av. Och Leon Bristedt var riktigt arg. Där informerades jag under känningen att en målvakt får, tror det eller ej, spela med en trasig klubba.
Det var väl skaftet, det var väl typ en decimeter på skaftet, ja, som försvann för Furch, va?
Exakt, så det ska inte vara någon utvisning, det är viktigt att förtydliga där, utan då får man spela till nästa vissla och då byta klubba. Men det är också så här, varför, det är ju en form av skaderisk egentligen, det är ju en rätt märklig regel i sig. Går klubban sönder så ska ju inte målvakten spela med den heller egentligen.
Nej, på andra sidan, klubban är ju rätt viktig för målvakten, ja. Men det är klart att då får ju en utespelare kanske ge honom den istället. Så att det, man kanske borde ändra den då.
Ja, men å andra sidan, nu tror jag inte ens utespelarna, nu tar det mig lite så, men det, jag tror att utespelarna får inte ge sin egen klubba till målvakterna längre.
Jaha,
tror jag.
Får man inte det?
Nej, det är, jag får mig att det är en sån regel. Ja, ni får jättegärna tagga in oss på Twitter om vi har fel. Men det är ju så sällan det händer. Men för att summera den här matchen då, som vi båda var på, kul ändå att det blir en match 6. Rögle gör sin bästa match, gör Färjestad sin, en av sina sämre insatser får man ändå säga kanske.
Det kan man ju ana att de har gjort. Men du, en annan reflektion nu när det blir en sjätte match i Karlstad. Vad tusan är det som händer i Karlstad på tisdag? För att där finns ju inte ett enda hotellrum. Hela mediakåren är ju uppror här.
Vadå, det finns ju i Grums. Rasta i Grums, är det för fel på det?
Ja, eller vad är det för fel på ditt gästrum?
Ja, det är sant faktiskt. Vad kan man få för ett gästrum? Det var helt sjukt. Jag noterade att Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad satt och pratade om det. Och jag tänkte, det är väl... Men jag gick själv in och kollade, det är helt fullt. Men du, jag måste säga, det var ett härligt drag här i Ängelholm. Men jag måste säga, jag satt hemma i soffan, tv-soffan i fredags och kollade på matchen. Och noterade när man sitter på tv, jäklar vilket drag det verkar vara. Min dotter var på matchen, så jag åkte ner och skulle hämta henne efter matchen. Och då tänkte jag, jag kilar väl in i hallen och tittar några minuter. Och när man, jag var ju där som en åskådare, stod bara i en av ingångarna. Vilket jävla liv det var i hallen. Helt allvarligt. Alltså det var hatten av till den publiken. Alltså det var fy satan vilket drag det var i hallen.
Och jag ser att de redan nu steppar upp för att de ska ta Färjestad till SM-final här nu. De har ju, när spelar Färjestad SM-final senast överhuvudtaget?
2014, fast det var ju å andra sidan mot
Skellefteå. Var det 4-0
Skellefteå? Ja, och det var ju, jag vet inte hur många mål som gjorde de knappt mål fram. Det var ju en supertråkig finalserie. Men nu är det ju, tar de sig dit så är det ju, liksom, blir det en het matchserie. Nu ska man banka in den här matchbollen på tisdag. Man har vunnit 5 av 5 hemmamatcher, så klart att man är stärkta med publiken i ryggen, men jävlar vilket drag.
Luleå är ju vidare till SM-final. Gick det oväntat enkelt mot Frölunda, sett till att Frölunda faktiskt tog ledningen i matchserien?
Jag tycker väl ändå det. Jag fick väl puls i match 2. Tyckte att det var en jäkla, det här kan spåra ut, om man nu får säga så, på ett positivt sätt, om det nu går att tolka så. Sen tyckte jag det liksom vart en, Frölunda, de räckte inte till. Frölunda var inte tillräckligt bra. Med det sagt så ska jag säga att i match 4 i Göteborg så gör ju Frölunda mycket bra. Alltså de är ju i 2 perioder det bättre laget. Fast sen när man ska forcera, när man ska trycka framåt och liksom skapa någonting i 3:e perioden när Luleå har ledning går på, då blir man lite uddlösa. Man räcker inte till när de bästa spelarna inte är de bästa, helt enkelt.
Och Luleå, spelar de på ett Luleå-sätt där när de fick in den där 4:e matchen, eller?
Ja, det tycker jag väl. Alltså det som är med Luleå, det är ju ett... Nu när man kan spela på ledning, då har man ju liksom en defensiv inriktning, man täpper till och man låter Lassinantti se skotten, men jag menar, man kan ju också driva spelet på tydligare sätt än som har varit fallet tidigare år, vilket gör att jag ser att man har, möter man då ett Rögle eller ett Färjestad som kanske har en annan offensiv och fler spelare som kan leverera än vad Frölunda hade, då tror jag att de måste spela ett annat typ av spel också, Luleå. Då går det inte att liksom hålla dem på utsidan på det sättet, så att ja, det ska bli riktigt spännande att se Luleå i sin första final sedan 2013. De gick ju miste faktiskt, får man väl ändå nästan säga, coronasäsongen där om en final, för det kändes givet då.
Ja, jag tänker ändå det snacket som gick i Luleå när man pratade med ledare runt Luleå, att det här var vår chans. Mm. Men frågan är liksom, de är ju på liknande nivå får man ändå säga nu att de har en jättechans att faktiskt vinna det där guldet nu.
Ja, jag vidhåller fortfarande högsta nivån är högre än vad den var den säsongen. Och det är ju klart mycket beroende på att man har fått en extrem utveckling på Pontus Andreasson. Man har Linus Omark som är liksom, det är nog bland det bästa vi har sett i SHL i nuvarande form på många år. Det är
väl Adam, vad säger de om Adam Johanssons krönika om Omark? Att han gjorde den reflektionen att han faktiskt har levererat alltså på nivåer som de andra riktigt starka 35-åringarna har gjort i den här scenen. Och pratar vi Jörgen Jönsson, Johan Davidsson och så vidare.
Ja, Niklas Andersson. Det finns ju bra namn att plocka fram där. Men det som jag bara trycker på det är ju, alltså visst han gör poäng och så, men han gör ju jobbet liksom. Det krävs ju för att spela i Luleå. Och därför tror jag att många har varit inne på det tidigare. Många har ändrat uppfattning om Linus Omark från en sån här endimensionell offensiv artist till en rätt bra tvåvägsspelare som fortfarande är väldigt spetsig. Så att, det ska bli kul att se honom i final. Så du fokuserad han var när Johan Thornberg intervjuade honom på Simor efter att liksom, du kom hem för ett mål. Ja, fyra matcher kvar liksom. Det är, he's on a mission.
Ja, nej, men alltså, han har kommit hem för det här. Det är såklart han vill vinna ett guld här med Luleå. Det är ju därför han valde att komma hem, för han såg kanske att det fanns den potentialen i laget och i gruppen. Så det är ju klart att det är det han är hemma för.
Men han kan ju bli på sätt och vis odödlig i Luleå, men han för det där guldet till klubben. Jag menar, då är han kommer ju förmodligen räknas till den av de största, eller till den kanske största i klubbens historia.
Ja, det skulle jag säga. För om man tittar på guldet 96, vem stack ut i
Myllis,
det guldlaget?
Myllis,
ja. Myllis. Och när man pratar om Myllis...
Janne Mertzig.
Ja, Huddinge Fustrad.
Såklart.
Nej, men när man pratar om guldet 96 och man pratar om Myllis, alltså Myllis är ju så stor gud i Luleå, ja, så det är löjligt ju.
Ja, han skulle nog... Nej, men nu... Nej, men kul, men om vi bara håller oss kvar lite vid Frölunda där. Man tog ju ett steg från säsongen i fjol och förfjol. Man slutade sjua, man slutade fyra. Man vann på ett övertygande sätt även om det var tre sadden visserligen. Man vann 4-0 i matchen mot Växjö. Men man åker ut ändå. Man är ett ganska forwardsmässigt många spelare som är kvar. Backsidan har ju du sagt.
Är det inte den här avsaknaden av en riktigt, riktigt bra powerplayback som är påtaglig för Frölunda? Alltså en 40-poängs back.
Mm. Men Borgman, om du ser när han var där, han gjorde typ 20 poäng på dryga. Så att spelar han en hel säsong så skulle han ju kunna göra 40 poäng. Även om inte han känns, jag håller med, han känns inte som den här powerplay-backen på det
sättet.
Det
känns ju inte som den här Johannes Kinnvall-backen, om man säger så, som Nej. Har det i sig.
Vad finns det då? Finns det någonting i K? Eller
som... Lawrence Pilot kanske, som de har varit på och nosat på tidigare.
38 poäng i HV där innan han drog. Så att det är klart att en sån spelare hade ju varit spännande att stå på en blå linje.
För man vet ju att de säkert är på Oscar Fantenberg, som var fantastiskt när de vann SM-guld 2016 och var bra i OS också, men frågan är om det är den backen de verkligen behöver. Det är klart alla behöver en Oscar Fantenberg. Ja. Det är ju inget snack om det, men om man nu har, alltså jag säger ju inte att Frölunda har mycket mer luckor än att det är en riktigt offensivt bra back som behövs.
Nej, det är precis. Det är där, jag tror att det är där man måste landa in och hitta den backen. Och sen är det också så här, Lash fantastiskt i grundserien, absolut, och det är en toppspelare, men han försvann ju i slutspelet och då ser du hur sårbar man blir. Det är samma sak vi sitter och pratar om Rögles, de kanske har fler toppspelare, men när inte Tambellini, Everberg och de levererar, då blir de också sårbara. Färjestad har ju liksom med ett bredare lag, kanske inte så spetsigt även om det är ett bra lag, där man är beroende av ett fåtal spelare, även om Luleå, men där levererar ju Omark, Andreasson, Turvinen på så hög nivå.
Du, som var i din reflektion av att Niederbach försvinner och det var bara något år sedan Fabian Lysell försvann från Frölunda, är det nya tider eller är det bara enskilda fall vi pratar om här?
Jakob Petersson försvann ju också i ett läge där han tyckte inte att han fick den rollen, fick ju den i Färjestad, numera Dallas. Niederbach har väl, tycker jag, efter att han då, det här varit läckt ut i media, och när det väl läcker ut så har man gjort valet. Jag tror han sänkte axlarna lite, att okej, han spelade lös på ett helt annat sätt. Spelade powerplay sista matchen när Spasek var borta bland annat. Men det är klart att det är tufft avbräck för Frölunda som ändå har en så tydlig satsning. Men där måste man också göra lite utrymme för dem där på ett annat sätt, att det är ålderstiger. Det kanske man måste ta ett jävligt obekvämt beslut med en sån som Johan Sundström för att lyfta upp dem precis som han gjorde på slutet av säsongen och tog det obekväma vid slutet.
Det låter helt sjukt när du pratar åldersstiget och så vi pratar 92, men ja, 92 är ändå 30 år nu. Men ja. Jag fattar vad du menar.
Jag tänker ju liksom Lash, du har ändå liksom Ross eller Las. Det är ändå, de börjar komma upp i, de har inte de bästa
Joel,
åren.
Joel, Patrik Karlsson.
Ja, det är inte de bästa åren fram, Morsak, inte de bästa åren framför sig.
Under tiden som du har rest runt på SHL-hockey så har jag ju haft en vecka i Norrland och jag har hunnit med en matförgiftning och en poddinspelning. Förra gången vi spelade in podden så var det väl inte många vakna timmar det dygnet, men jag hann med en hockeymatch och en poddinspelning och sen var det rakt på match 7 och jag kände mig galet nog hur fräsch som helst dagen efter. Jag tror aldrig haft en matförgiftning, men den bara rensade ut i ett dygn och sen var det klart. Liksom.
Kanske behövde det liksom nollställa systemet efter all hockey. Men du, match 7, spänning, alltså hockey eller idrott, det byggs ju mycket på dramatik, spänning, känslor och så. Men det, man var till hyfsat besviken ändå, måste man säga, på match 7 eftersom det var noll dramatik och spänning.
Nej, det blev ju inte mycket dramatik. Den eventuella dramatiken kom väl när Modo fick in någon reducering där, men det försvann ju på bara någon minut när Björklöven, men det var ju fri gata för Björklöven när de...
Men vad hände? Alltså Bernhardt och... Alltså vad hände? Nej, men jag kung tycker... hela... Alltså, och han höll nästan klubban i fel, han vände åt fel håll. Nu hänger inte bara ut honom, det var ju alla backar.
Alla backar, det var även Hasa och Josef Ingman och Hugo Styf hade problem, så det var ju många backar som hade problem i Modo. Jag tyckte inte de vann kampen, det var ju fri gata för Björklövenspelarna att bara komma in på mål. Spela fram, kom i 2-1 och så satt det, och Tex Williamson som har varit fantastisk under säsongen hade ju inte heller sin bästa match när det gällde som mest tyvärr.
Då följer ju Modo på det som vi hyllar dem för, att man inte hade vunnit eller inte förlorat 2 raka matcher. Det gjorde man 2 gånger under den här matchserien, bland annat då match 6 och match 7.
När Sam Vigneault inte var med.
Precis, och den blir ju, det blir ju märkbart, och för då tycker jag att en sa som Riley Woods, det är klart, alltså alla ytterforwards, om du kollar alla bra ytterforwards så har ju de i regel en bra center eftersom det är en första kedja. Men jag tycker Woods kanske blev lite avslöjad när Sam Vigneault inte var med. Liksom.
Ja, det håller jag med om fullständigt. Den analysen har väl Modo också gjort mellan raderna när man lyssnar med dem, att man kanske var lite rädd inför slutspel. Men vi kanske tappar Woods, han har gjort väldigt mycket poäng, han är en jäkla målskytt, men han har nog blivit lite avslöjad nu. Jag vet att det finns SHL-klubbar som lite grann har sett att men han har inte riktigt levererat, och klarar man inte av att leverera ett allsvenskt slutspel, ska man då göra det i SHL? Så jag tror att Modo med anledning av det nog kan räkna in Riley Woods i sin laguppställning nästa säsong. Däremot Sam Vigneault visade ju sig hur bra han egentligen är när han försvann också. Vi har ju sett det under säsongen, men hur mycket det visar sig. Så jag tror att han kommer hamna i någon SHL-klubb. Jag skulle bli förvånad om han inte gör det samtidigt.
Vad tror du då? Vilka, är det en Oskarshamnsvärvning? Är det en Linköping? Var landar en sån spelare in?
Men varför skulle han inte kunna hamna här i Ängelholm då?
Nej, med god poäng liksom. De har ju värvat därifrån med framgång tidigare. Tembellini bland annat.
Ja, det är ju lite det jag känner. Rögle kommer tappa ett gäng forwards, känns det som. Bristet kommer försvinna. Anton Bengtsson kommer att försvinna. Så att, ja, Ted Brithén känns ju inte helt hundra. Han har varit från och till här under säsongen. Att få in ett centerlok hade ju de inte mått helt dåligt av. Nu vet jag inte hur det blir med Simon Ryfors heller, om han kommer tillbaka eller hur det blir. Men nej, jag är inte helt främmande för att han skulle kunna hamna i Rögle faktiskt.
Nej, intressant. Men en sån, bara för att stanna upp lite mer med Modo och backarna där. Hasa.
Ja, han är ju klar för Frölunda.
Ja, men om du har sett de här finalmatcherna eller semifinalmatcherna, så måste ju jag, då undrar ju jag, med respekt för att jag satt i fjol vid den här tiden och tänkte Pontus Andreasson, har han benar för att, liksom, farten för att kunna spela SHL, vilket han har ju liksom bevisat med all önskad tydlighet. Men har Hasa potential att spela i SHL när man ser honom?
Nej, alltså ser du det så nej. Egentligen så har ju, när man pratar med bland lokalmedia där i Örvik, så egentligen sen det läckte ut med Frölunda, så har ju Hasa haft ganska stora problem Samtidigt komma till en annan organisation i Frölunda och där han får hjälp och feedback på ett annat sätt än vad man får i en allsvensk klubb, med all respekt för hur Modo jobbar, men det är två tränare, det är Karlin och Holmström som har absolut jobbat. Du får en analytiker i Lignell som kan komma med den feedbacken, du får titta på video, du får göra lite annat där. Det som oroar mig mer med Frölunda är ju att Hasa, Pontus Johansson och Lukas Nordsäter ska vara tre av åtta backar i kommande säsongslag.
Nej, det kan ju att alla de slår väl ut. Det, någon kanske gör det, och Frölunda har ju visat tidigare att de är duktiga på att utveckla spelare. Men du, vi flyttar fram nu. Modo, ändå får man väl ändå säga, gör det. Alltså en MVG-säsong, även om man förlorar i match 7.
Med tanke på hur jag satt ändå inför säsongen och pratade om ett mellanmjölkslag i Modo, så är det ju, det backar ju ändå ur från rätt snabbt när man såg var de var på väg. Men en annan, när vi ändå pratar om Modos backar, måste jag ändå bara fråga, tror du Josef Ingman kommer med i någon av trupperna här nu till landslaget, eller hur ser det ut? Du som ändå har värnat om honom i landslaget.
Nej, det kommer han inte göra, och det är ju en sorglig syn i sig. Det är Ingeman, hans utveckling har ju gått, han är ju inte ens bra i Modo liksom. Det är supertråkigt på så sätt, men det är ju dagens sanning också, att han håller inte riktigt till för att spela i ett allsvenskt topplag i nuvarande form.
Nej, men så är det. Men Modo kommer ha ett starkt lag nästa säsong. De får bygga mycket på kontinuitet, och det är nog inte helt fel att få göra det med tanke på hur det ser ut i hockeyallsvenskan. Det är mycket spelare in och ut. Man tappar ju Vigno förmodligen, men man har ändå mycket spelare, och jag tror att de kommer hitta någon riktigt bra ersättare för honom. Man har bra kontakter i Nordamerika med Foppa och allt vad det är, och Hinken har ju också bra
ganska
kontakter.
Tung. Du vet, man känner ju Foppa, man har bra kontakter med Foppa. Det är rätt skönt att ha det. Liksom.
Ja. Rasmus Sandin verkar ju hjälpa Modo en hel del också, hör jag. Att, han har ju också väldigt god kontakt med Hinken och sitter och hjälper och scoutar spelare åt dem. Så att det. Han får väl scouta in brussan där då, Linus Sandin. Jag tror Linus Sandin nu ska spela SHL-hockey. Men
Modo då, de kommer få bra lag nästa år. Men de slipper ju möta HV71. Ja, i alla fall döma av hur matchen såg ut i lördags när de mötte Björklöven. Det var ju en total överkörning. Och man trodde liksom att okej, HV är lite rostiga, de är inne i matchtempo på Björklöven, så var det ju... Nej, det var inte mycket till match där.
Nej, det var det inte. En minut kände jag att Björklöven kanske hade. Första minut tänkte man, ja, kanske ändå liksom. Och sen så bara satte de fart på grejerna. Och de fick ju till och med fart på den här Hunter Shinkarock som har sett bedrövlig ut.
Han var ju riktigt bra. Vilket mål han gjorde.
Ja, men, och den här linan med Kelleher och Powell och Shinkarock kändes ju som att de inte hade gjort annat än att spela tillsammans hur länge som helst. Keller fick ju göra lite vad han vill. Jag tyckte Löven-försvaret såg ut lite grann som Modo-försvaret såg ut i match 7. Alltså, det gick alldeles för lätt.
Men alltså, min erfarenhet är så här, att man är inte speciellt trött i kroppen även om man har gått 7 matcher, utan det är mentalt. Mentalt att ladda om från en urladdning, som man ändå får säga att det var i match 7, både match 6 och match 7. Torsdag kväll, man åker då buss hem till Umeå, man flyger en chartrad kärra ner, och därifrån till att liksom nollställa sig mentalt. För det upplevde jag att det var liksom, man gjorde misstag som inte jag sett dem göra i spelet. Alltså så här, dåliga bedömningar framför mål, dåliga bedömningar i spelet med puck, man bara skickade iväg den. Man bara matade HV med enkla lägen till att ta pucken och kontrollera din anfallszon. Så att ska de vinna ikväll när den här podden släpps, så måste ju de spela så sjukt tajt och vara effektiva framåt.
Nu kommer Jesper Lindgren tillbaka också, så får de in en spelare till, eller som det så fint heter, en ny kropp till.
Ja, det är mer än en kropp där.
Ja, det är det ju. Och Fredrik Andersson kan ju återgå till att spela center och kanske leda en kedja framåt också.
Men vi får väl ändå liksom imponeras av HV71, bredden. Nu är Emil André borta resten av säsongen. Tufft avbräck. Då kan man ändå liksom, slänger vi in Ytterell då liksom.
Ja, men Ytterell var ju sjua i första matchen, och så tar vi in Norbe från läktaren då, eller?
Ja, eller Söderberg, beroende på vilken profil man vill ha på den backen.
Ja, just det. Han sitter också på läktaren.
Så att det är ju det är det lyxen man har. Och tänker då hela den kedjan du nämnde där med Shinkarak, Keller och Powell. De värvades ju under säsongen.
Det har de breddat på under säsongen, vilket gör att man har fått sätta Pontus Netterberg och
Max Wennlund. Alltså, då hamnar du ju det är ganska stor. Då har du liksom Måns Lindbäck och bröderna Davidsson. Jaha, då går de i en fjärde, alltså, fjärde kedja. Det hade ju varit, det hade varit Björklövens första kedja.
Ja, det hade det ju varit. Ja,
och det säger, alltså, det säger ju lite om skillnaden mellan lagen. Och det för mig in på någon som många har frågat om, nämligen det här nya kvalsystemet. Där man då, det är Christian Lundgren och Jasper Björklund bland annat och några till har pratat just om det här med kvalet, att klubbarna som ramlar ut i SHL, de får en fallskärm. Vad kan det ligga på? 6 miljoner. Ja, 6 miljoner. De får en fallskärm. Det är väl egentligen en fallskärm som är mer öronmärkt, var väl tanken, att man inte skulle behöva sparka liksom folk runt föreningen, utan man skulle kunna slimma den liksom, istället för att dagen man åker ut så ska hälften av kontoret sticka, för att det är så enorm skillnad. Men det gör ju också att vi har landat in i en situation när vi än, det är fortfarande tidigt, men jag menar HV, de kan gå igenom nu, med all respekt för Björklöven, vi ska inte ta ut någonting i förskott, absolut, men skulle de landa igenom den här 4-0, 4-1 i matcher, gå upp igen, Djurgården som de lastar på senaste veckorna med spelare efter spelare, kan de ha en liknande resa som HV 71? Vad blir det av det här liksom upp- och nerflyttning då egentligen? Men vad menar du? Och det är just det som Christian och Jesper Björklund och några till där undrar.
Jag har också funderat på var det här kommer ta vägen, och om det ser ut så här under de närmaste 3, 4, 5 åren, då får nog Ola eller Ulf Lundberg eller vem det nu var.
Vem är det?
Ja, det är Ola Lundberg. Jag träffade faktiskt Ulf Lundberg på Arlanda för en tid sedan.
Är det Olas pappa? Jag kan fortfarande inte släppa det. Att Ulf är son till Ola, det stämmer inte.
Ja, Ulf är son till Ola och han är förbundskapten för damlandslaget.
Och då, Ola Lundberg var ju den som gjorde den här serieutredningen, för er som inte har koll
exakt
på det eller minns.
Så då får vi sätta, när Ulf är klar med damlandslaget, så får han väl göra en ny utredning då?
Ja, men någonstans måste man ge det då de här 4-5 åren för att göra en utvärdering. Men det kan ju också bli de här 4-5 åren. Lek med tanken att det är ett etablerat lag som skulle ryka nästa år och satsa på liknande sätt. Så sitter Mod och Björklöven och de här lagen där, så ser man, kommer ner, man får de här fallskärmen, du får en uppslutning från supportrar och sponsorer, även om de kanske inte upplever att Djurgården har fått det, och så landar du in namn efter namn efter namn, och så blir det, hopp, går ljus, nu går väl händelsen långt i förväg, men det kan ju bli ett jäkla problem i själva systemet.
Ja, verkligen. Ja, det finns väl inte så mycket mer att tillägga, mer än att jag ser var det är på väg att hända där.
Skulle du se framför att man skulle utöka SHL till 16 lag eller 18 lag, eller skulle det på sätt och vis utarma Hockeyallsvenskan, som ändå är något väldigt fint som jag vill värna om också?
Hockeyallsvenskan kommer att bli så sjukt bra nästa säsong.
Ja, det är sant.
Och det är ju rätt häftigt att man kan se Västerås och Södertälje och Björklöven och Modo och Djurgården och AIK och de här lagen tampas där nere.
Kristianstad får du inte glömma, eller hur?
Nej, Karlskoga glömmer man ju alltid också.
Ja, det är sant faktiskt.
Nej, men jag skulle ju säga att två lag rent organisatoriskt och intressemässigt och allting skulle du säkert kunna flytta upp till SHL på stående fot. Alltså Björklöven som organisation och Modo som organisation hade ju klarat det lätt att bara skicka upp dem direkt. Det är inga konstigheter, men man vill ju ha den där pulsen också, inte bara skicka upp lag och sen ska man få ihop ett serieupplägg också med 16 lag. Alltså hur ska man mötas? Så jag är inte alls förtjust i det här att man möts olika antal gånger.
Nej, och i olika divisioner och så att, nej, jag är väl, det är klart att det finns starka varumärken, även om folk hatar när man pratar i de termerna, men jag vill ju också värna om Hockeyallsvenskan som är väldigt fint och starkt.
Och där tycker jag ju svensk hockey är väldigt bra, för tittar man på fotboll som många anser är den största sporten i Sverige. Alltså Superettan är inte alls speciellt het. Det är inte många som pratar om Superettan och sådär. Men tittar vi på när vi gör grejer på hockey, när vi gör grejer på Hockeyallsvenskan, så märker vi ju verkligen, oj shit, det här är riktigt bra lag som driver intresset till vår sajt också. Så att vi ska vara glada att vi har två så starka andra ligor, och Hockeyallsvenskan gör ju ett jäkligt bra jobb. Jag vill säga det ganska länge här nu, men Hockeyallsvenskan är ju ledande jämfört med SHL i hur man i marknadsföring
och kommunikation i viss del också.
Verkligen, alltså marknadsföring, man hittar på lite roliga grejer. De har väl någon slogan att det är mest underhållande ligan, men alltså det är ju ingen myt att det är så, att det är inte någonting de bara har kommit på, utan det händer ju verkligen lite grejer kring Hockeyallsvenskan. Vi har en jävligt bra andra liga i Sverige.
Nej, men jag håller med. Värna om Hockeyallsvenskan, för det är väldigt, väldigt fint.
Ja, och Hockeyallsvenskan, de har ju rättigheter också som går ut här om något år. Alltså, är det någon gång det är läge att casha in för Hockeyallsvenskan på det gedigna jobbet man ändå har gjort här det senaste året med allt intresse som finns och man ser på tittarsiffror och allting, så är det nu. Det är nu man ska sälja rättigheterna riktigt bra. Man borde ju hitta någon lika stark som Erik Strandmark på SHL som verkligen är vass på att sälja in rättigheterna, för Hockeyallsvenskans värde har ökat radikalt sedan man senast hade de rättigheterna.
Som vanligt härligt med mycket frågor. Vi ska plocka upp några såklart. Det är ett väldigt intresse för silly season. Det är ju, pågår ju året runt. Filip Selstedt, vad tror ni om Tyrettis lön? Många Twitteragenter som har sagt sitt. Och Tyretti då lämnade ju för Linköping. Lämnade Timrå för Linköping. Får man ändå betrakta som en riktigt bra värvning för LHC.
Ja, de steppar ju upp. De hade väl egentligen bara Henrik Törnqvist att tillgå på den positionen som man ser det. Nu flyttar man ner Törnqvist ett hack i näringskedjan. Eller om Henrik Törnqvist steppar upp med Ratti. Men sett i prestationen som Ratti hade här under säsongen så är det ju en supervärvning. Lite skeptisk ändå till att man vågar skriva ett treårskontrakt med en sån spelare som bara har haft en säsong. Men det kanske var det som var grejen.
Det kanske var det som var kroken på det hela. Liksom. Och Linköping måste ju... Det är ändå de måste ju flytta fram sina positioner, då är Ratti en bra spelare. Åter till själva frågan. Vad tjänar han då?
Jag hörde att budet som cirkulerade var 235 000 dollar netto per säsong. Och det är väldigt mycket pengar.
Men i förhållande till en Brock Little eller vad han har tjänat, alltså vad ligger...
Nej, men alltså jag skulle säga att det där är ju vad import stjärnor tjänar. Ja. Alltså Max Vereno hade ju liknande på nya avtalet i Leksand, och Tambellini har säkert fått något liknande på sitt nya avtal i Rögle också. Så att det där är ju vad de riktiga stjärnimporterna tjänar. 200 000 dollar eller euro netto plus.
Mm. Vi håller oss kvar vid Linköping också, från en fråga från Robin Svanberg. Det ryktas om flera fina namn till Linköping. Om Pajen Lycka och Peter Jakobsson landar in Lennström och Hulta, så ska jag ranka vår backsida som topp 6. Då har det ju florerat lite rykten om att Theodor Lennström ska vara aktuell för Linköping, och Linus Hultström ska enligt uppgifter redan vara klar. Vad tror du sanningshalten är i att Peter Jakobsson skulle kunna landa Theodor Lennström, som är en av slutspelets bästa spelare?
Jag vill inte vara någon partydödare, men noll. Jag tror inte han hamnar i Linköping. Jag tror bara de kanske har känt på honom möjligen lite för kanske bara bilda lite kontakt, lite relation. Jakobsson har ju ändå haft honom i Färjestad, och det var väl inte kanske helt smärtfritt där, och kontraktet går ut. Man vill kanske bara känna lite på honom, men han kommer inte hamna i Linköping.
Slår du fast det?
Det kan slå fast. Jag är övertygad om att han inte hamnar i Linköping. Det Lennström siktar på är ju framförallt är du NHL igen.
Men är det inte ett Peter Jakobsson, ett liksom, ska han in och gegga lite där mot Färjestad, tänker jag, men han får gå från Färjestad, och liksom, det gör ju att budet kommer kanske kryddas lite utifall att Lennström skulle vara kvar.
Det är alldeles säkert så att man är på och jävlas lite och triggar upp det lite, men spelar han i Sverige så är det ju nog Färjestad som är det definitiva huvudspåret. Frölunda kanske skulle må bra av att få in honom, med tanke på att vi pratade om det tidigare.
Ja, verkligen. Justus Ekström har också en fråga om Linköping. Det är flera som har frågat, inte bara Justus, men han då placerar om det finns någon möjlighet att få in Oscar Fantenberg i Linköping, och det är många andra som har frågat. Frölunda, Malmö, han har ryktats till många klubbar, Rögle till exempel. Vad tror du om hans framtid?
Om just Fantenbergs framtid, den tror jag kommer finnas i SHL, och där är det väl nog de klubbarna som nämns, Leksand, Malmö, Rögle. Linköping har ju hört nämnas här lite i förbifarten de senaste dagarna, men tittar man på Linköping har i backväg, så med Hultström så sitter man ändå med 9 stycken, för du får ju räkna in Myrenberg och Hävelid också, som man vill få in i de här gängorna nu, att det är dags för dem att ta klivet, och den av dem som kanske inte tar klivet lånas ut i Hockeyallsvenskan, så står de där med sina 8 backar. Ska man ha in någon annan så måste man ju nästan skicka.
Flytta, precis.
Alltså då är det väl Kronholm eller Shira som kanske ligger illa till. Jag kollar faktiskt upp en annan grej just gällande Linköping i veckan. Filip Samuelsson hörde jag att han skulle vara aktuell, som Jeff Jacobs hade i Oskarshamn, men den har jag fått ett ganska stort avslag på. Jag fick ett tips om det, som man kollar alltid upp, ja, lite sådana grejer. Men den fick ett ganska stort avslag på att den inte skulle vara aktuell när jag hörde runt med lite folk.
Många också frågar om Djurgårdens satsning. Där har ju du bland annat skrivit och det har ryktats om att Adam Reideborn skulle gå dit. Då har vi fått fråga från ja, flera andra, bland annat om Reideborn skulle kunna vara aktuell för HV, om han inte skulle gå till Schweiz eller till och med NHL. Har Djurgården liksom, har de, tror de har räknat in Reideborn redan? Jag menar, går HV upp om en vecka så behöver de kanske en tydlig första spade.
Ja, men lite så. Alltså, man måste ändå vara ödmjuk inför att man ligger i Hockeyallsvenskan, och så länge inget kontrakt är påskrivet så ska man ju inte räkna med någonting. Och det ska du, även om det är påskrivet i Hockeyallsvenskan, så finns det ju alltid en out fram till juli för de spelarna. Jag tror ju, som du lite grann är inne på, att Djurgården kanske ändå, ja, men det har låtit bra i diskussioner, och jag tror att det fortsatt är väldigt nära att han väljer att spela Djurgården, men jag skulle inte hålla det helt otänkbart att en sån klubb som till exempel HV, som kommer behöva en bra målvakt bredvid Jonas Gunnarsson till nästa säsong, om vi utgår då från att de spelar i SHL, att de är där också. Schweiz vet jag inte riktigt hur mycket platser det finns kvar. Men jag tror Djurgården, inte Kågestopp, inte vad han säger utåt i alla fall, men att de ändå räknar med att det känns ganska nära där.
110-åringen som vi hade intrott, Brynäs, vill folk ha lite silly season-rykten, för det är ganska tyst om Brynäs nämligen, förutom att Kinnvall, Samuel Johannesson, är ganska tyst om Brynäs i övrigt. Där vill de ha lite silly-rykten från dig, Svensson.
Anders Lindbäck är ju också
just det.
Där han ska in, var muntligt överens. Jag tror att det hänger lite grann där på KHL, att man väntar lite grann med det,
men
där.
Men inte kan, jag läste också att Vevelainen kanske skulle vara kvar. Inte kan Vevelainen och Lindbäck dela på en syssla där?
Har jag mycket svårt att säga.
Jag menar, Vevelainen född 97, han ska stå matcher, ska dela en syssla med Lindbäck liksom.
Nej, det, jag har svårt att säga det, men skulle de få Lindbäck och Vevelainen så får de, de får ett väldigt bra par,
men det kan bli
ett orimligt par sett till hur det ska fungera rent praktiskt.
Ja, nej, det är svårt. Men har du några rykten utöver?
Ja, vi tar frågan istället. Mm. Där jag har lite grann på Brynäs. Två OS-forwards på ingång. Du har Sakko Männilänen, eller Männalänen, eller hur säger man?
Det vet jag inte. Då måste jag ju snabbt in på min Elite Prospects-profil.
Spela i Kärpet säsongen som gick. Spela i finska OS-laget. 41 poäng på 47 matcher i Kärpet. Har spelat för Carolinas organisation och gjorde faktiskt 34 NHL-matcher, 8 poäng gjorde han för fyra säsonger sedan. Han ska höra att han ska vara mer eller mindre klar faktiskt.
Ja, nu är jag inne på hans profil. Jag gillar alltid när man ser att det är ett A eller ett C på en spelare, för det tycker jag tyder på en karaktär. Det finns ju ingen som sätter, eller rätt få, som sätter en dålig karaktär som en av ledande spelare när jag ser att han är assisterande kapten. Och dessutom så känner han ju såklart Mikko Manner, med tanke på att han har spelat både VM och OS för Finland.
Ja, han hör ju att han mer eller mindre ska vara klar, och sen så är man även på en annan finsk OS-forward, Hannes Björninen, som spelar, avslutar säsongen i Pelicans, inledde den i Jokerit i KHL. Gjorde 6 poäng på de 10 matcherna han spelade i liga och 21 poäng i Jokerit. Och eftersom du då gillar bokstäver på tröjor, så kan jag meddela att han har varit kapten i Pelicans i 3 säsonger innan han gick till Jokerit.
Ja, det är ju sånt är positivt, och jag måste ändå ge, när Manner då liksom säger att den här ska vi plocka, då vet ju han vilken typ av spelare. Jag menar, Björnen har ju både spelat VM och OS för Manner, under Manners vingar där. Så att det är klart att det låter som väldigt spännande värvningar. Väldigt spännande värvningar.
Ja, men då pratar vi ju, så får spetsa till laget. Vad kan man tänka sig att Brynäs har på topp 6 nu? Det är Greg Scott, Anton Rudin. Skulle du räkna Tommy Salonen in där?
Nej,
ska
absolut
Salonen
inte.
Ner ett hack?
Ja, och det är ju också det att man kanske behöver ner med en sån som Greg Scott i en andra, tredje kedja. Var en jäkligt bra tredje center. Så det är klart att det måste spetsas till upp till det där laget.
Ja, då Timashov också, som jag,
såklart,
som också ska Palve ska spela högt upp
så att,
i laget.
Men det är rätt intressant då när man börjar liksom. Sen ska ju Eklind, kan han ta ytterligare ett kliv nästa år? Det finns ju
Olesen, kan han ta kliv?
Ja. Ja, men rätt spännande. Ja, men det är ju sånt intresse kring Sille här. Vi har från Acke här också. Några rykten kring Skellefteå. Nyförvärv, det pratas ju om Oskar Lindberg, Per Lindholm såklart kommer komma, kommer tappan och spela kanske Linus Karlsson och så vidare. Vad hör du kring Skellefteå till kommande säsong?
Ja, Skellefteå, de är väl på jakt efter en ersättare till Adam Wilsby. Där jag vet att man går väldigt hårt på Emil André i HV, men de kan ju bara totalt glömma den. Om det är så att HV går upp till SHL, då finns det inte en chans i världen att André försvinner från HV, utan då blir han kvar i HV. Det skulle väl vara om HV av någon underlig anledning inte klarar sig, så då får väl Skellefteå heja på Björklöven då.
Ja, oj! Ja. Ja, det kanske de gör i dubbelmärkelse, det hade ju varit häftiga derbyn såklart där också.
Ja, ja, men då vi kör en uppmaning, heja på Björklöven så har ni en bra chans på Emil André.
Just det, det blir dubbel glädje i så fall.
Ja, exakt.
En fråga från Stenholm, Pavlos, vi har samma fråga som också har kommit från Bosse Persson och Simme, gällande och rörande, Frippe också inne på samma sak. Malmö, Silly, vad hör du där?
Där är det väl man är på jakt efter toppback, men lite grann på tränarfrågan kan jag i alla fall dra vilka det var som föll när man rekryterade Petri Limmatainen. Man var väldigt nära att få Murphy som var här i Rögle.
Oj.
Men Helsingfors sa nej på den. Murphy ville tillbaka, så han har svensk fru tror jag. Så att han ville tillbaka till Sverige och skulle då bli assisterande tränare med ansvar för backarna. Han var Malmös första val, hörde jag, så Limmatainen blev väl andra valet då. Även Pelle Gustafsson fanns med och har gjort ett jättejobb för Dalen också. Det leder mig in på någonting
som
engagerar mig. Ja. Östersund leder ju nu.
Berätta mer om kvalserien. Den som du bara för en vecka sedan ville skrota. Uppdatera oss om kvalserien upp till Hockeyallsvenskan.
Ja, det är ju så att Östersund slog ju Hudiksvall hemma med 6-2. Så att de har ju gått upp i ledningen av den här tabellen nu med 17 poäng. Och det har ju Hudik också. Men målskillnaden är ju enormt viktig i och med att de har 17 lika. Nybro slog ju Dalen. Så att Nybro är ju med och fightas också där nu. Så det är ju egentligen bland de tre det står mellan. Och sen så möttes ju Halmstad Väsby i ett totalt meningslöst möte också. Så att nu är det två omgångar kvar och det kommer avgöras här i veckan vilka som går upp. Östersund har en hemmamatch mot Halmstad som är avsågade. Den kommer de vinna. Eller är det just det man inte gör? Och sen så avslutar de med att möta Nybro borta. Och Hudiksvall möter Dalen hemma. Och sen så har man jag tror Halmstad borta. Tror jag, sista.
Jag noterar att du inte ens har tabellen framför dig. Jag noterar att du kan matchen i huvudet.
Ja,
det är faktiskt sjukt.
Nej, jag tycker det är intressant. Jag vill ju som sagt ha upp Östersund. Jag är väldigt partisk här.
Ja, du och din lägenhet i Åre. Skulle du kunna sitta där och ha matcher?
Ja, men jag bara ser framför mig att jag tar en helg i januari och så möter Östersund Djurgården på fredagskvällen och så jobbar man där lite och sen så kör du lite Åre resten av helgen.
Ja, men det så tackar vi väl för oss för den här veckan. Från domarrummet i...
Kan du inte säga det på skånska?
Nej, det kan jag inte.
Jo, men säg nu. Vilka var det som dömde matchen? Säg det på skånska nu.
Domare.
Ja, men det låter
domare.
Bra. Domare.
Ja.
Ja.
Vad tyckte du om stämningen förresten i Ängelholm?
Ja, men den är underbar.
Är det inte bara introt som är det man går igång på allra mest?
Ja, alltså Sven som är mångårig och lyssnar på den här podden också, han reflekterar faktiskt lite över matchen. Är han inte lite dött? Och sen så bara någon sekund senare så triggar högra sittplats och ståplats varandra och så säger det är kanske lite emellanåt, men när de väl sätter fart på grejerna då blir det ett jäkla tryck här, och det är ju skönt att de har lyckats utöka arenan och ändå bibehålla det.
Ja, det är läckert. Det spelas ju massa underbar hockey, så att det är bara att hålla koll i flödena och såklart torsdag är vi tillbaka igen med en avsnitt av Sanne och Svensson. Tills dess, ha det så bra.
Tack, hej.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.